Ett lätt sätt att spara pengar på är att inte köpa några vinterskor. Jag hade mina gympadojor för 300 kronor. De räckte gott och väl. Man fick leva med att bli lite blöt ibland, men oftast var det inte ett lika stort problem som det var när jag gav mig iväg till Simon Gärdenfors lägenhet. Missade en buss precis, men det kunde väl inte ta mer än 10 minuter att gå. Bort till Södra station och en bit till bara. Höll jag mig på trottoarerna var det inte så farligt, men varje gång jag gick över gatan kändes det som att doppa fossingarna i ett kallt vattenbad. Slask av den blötaste sorten. Det fanns ingen tobaksaffär så långt ögat kunde nå borta i Simons kvarter. Det var väldigt lite affärer överlag, det var bara liksom bostads- och någon restaurang kanske. Då fick jag helt enkelt vara utan snus. Bättre det än att bli försenad. För övrigt hade jag ingen lust att bli kallare än jag redan var. Inspelningen var trevlig, även om jag blev irriterad och besviken då Simon begränsade mina alternativ i välj drycken. Han sa med en skämtsam röst att han inte ville ha någon repris av Simmerparken. Men till syvende och sist var det inget skämt och jag förstod inte hur han kunde tro att det skulle inträffa igen. Att det ens skulle vara möjligt när de viktigaste ingredienserna för den incidenten hade varit oerfarenhet och låg alkoholtolerans. Tvångsmässigt tog jag upp Johannes Nilsson. Inte bara för att jävlas över drycken, han var också en viktig influens. Jag hade tackat honom i efterordet. Simon låtsades inte om det och det var bara skönt då jag inte var ute efter någon konflikt. Credit where credit is due, bara. Johannes har såklart betytt mycket för Simons övre också, även om han nog inte skulle erkänna det. Och vice versa. Tog en bild med Simon för att föreviga stunden, som om inte inspelningen i sig var nog med bevis. Han hade tagit några av mig också för omslaget i podden, men de blev skitfula. Vill man ha något gjort får man göra det själv. Så fort jag kom hem och stoppat hushållspapper i skorna fick jag faktiskt till en bild som jag blev så nöjd med att jag gjorde den som profilbild på Facebook. Min finaste gråa skjorta, min rödrandiga slips, skepparmössan och en sexig underifrånvinkel med lite bakljus. Bilden med Simon skickade jag som ett första meddelande till Emma, som jag hade lagt till som vän när hon var hemma hos mig med dejten. Hon svarade att jag skulle hälsa. Vad menade hon? Hon trodde nog att jag fortfarande var hemma hos Simon. Visst, det ska jag göra. Vi hörs när jag kommer hem igen så berättar jag mer. Så fick jag sitta på mina händer i 45 minuter för att fullborda överslätningen. Meddelanden i urval. Love. Det vore kul att dricka öl igen någon gång förresten. Jag har inte jättemycket kompisar i nuläget. Min bästa vän har flyttat till Trollhättan. Och vi kom överens rätt bra tyckte jag. Emma. Jag ses gärna över en öl. Jag har lyssnat på det senaste avsnittet av din podcast och håller helt med om tatueringarna. Förresten förde du ett intressanta resonemang i podden. Love. Vad kul. Gick det att lyssna på med tanke på kronologin? Jag antar att du menar 17,5. Det var ju lite fristående, men annars är det ju lite som att börja med att läsa sista kapitlet i en bok. Emma frågar om inspelningen gick bra. Jo, det tyckte jag. Lite konstigt eftersom jag tror att Jenny, som berättelsen handlar om, ibland lyssnar på arkivsamtal. Men hon skyr mig och för sig som pesten, misstänker jag, så hon kommer nog inte klicka på avsnittet. Emma skrev att även de man skyr som pesten brukar man inte kunna hålla sig borta från i sociala medier. Emma hade även hon hade tagit upp det med sin terapeut efter det katastrofala uppbrottet med hennes ex. Att han hade kapat henne helt ur sitt liv, förutom på sociala medier just. Viljan att hålla sig ajour på distans är starkare än hatet, hade terapeuten sagt. Följande dag jobbade jag på Kungsholmen, ganska nära Rålambshov, tror jag. Det tog tid som vanligt eftersom det var ett för mig nytt område. I helgen hade jag varit hos pappa och han hade tipsat om en skiva han hade i sin ägo. Ett svenskt band, The Tiny. Skivan hette Starring Someone Like You. Den hade jag laddat ner men inte lyssnat på än, så det var väl så dags nu. Mot slutet av rundan. Tredje låten gav en synnerligen kraftfull reaktion. En madeleinekaka. I slutet av mitt alternativa vinterprat från 2018 hade jag nämnt en låt från barndomen. En melodi jag fortfarande hade i huvudet. Något far hade spelat när jag var barn. Den sista i sitt slag. Alla de andra hade jag återupptäckt igen på egen hand. Men det fanns en sista som bara levde i mitt huvud, en flytande existens. Men där levde den gott och livskraftigt, Melodin och ackorden satt så säkert att jag hade kunnat ta ut den på vilket instrument som helst. Jag hade försökt, det ska gudarna veta. Försökt hade jag, med alla tillbud stående medel. Förutom att fråga min pappa. Det vore ju att fuska. Nej, det handlade inte om det. Det vore pinsamt att avslöja att något så banalt betydde så mycket för mig. Relationen till föräldrarna hade alltid varit konstig. I vinterpratet hade jag insinuerat att det var oerhört viktigt. Att min själ inte kunde nå ro förrän jag visste. Låg min far på sin dödsbädd kunde jag tänka mig att fråga honom. Det var ingen omöjlighet att det skulle dröja så länge. Redan som 12-åring minns jag att jag hade fantasier om att någon dag gå till en skivaffär och nynna på melodin inför föreståndaren i disken. Nu var det 10 år senare. Jag stod i en dunkelt upplyst trappuppgång på Kungsholmen. Och här var låten. Det var en närmast andlig upplevelse. Jag var helt euforisk. I ett upplösningstillstånd där det enda som höll mig fast på jorden var ett hårt bultande hjärta. Nu kunde jag dö lycklig. Meddelanden i urval. Emma skrev att hennes ex inte heller svarade på sms. De hade varit upp i hela hennes vuxna liv och han bara avverkade allt som en skog. Såga ner alla träd, kapa alla band. Tillbaka med teckningar hon hade gjort och kläder han fått. Ingen kontakt alls, men på ett socialt medium hade han valt att inte ta bort henne. Livet var visst hårt, men hon var glad ibland ändå. På sin höjd mest irriterad över sin oförmåga att förstå andra, trots alla försök till anpassningar hon gjorde. Jag skrev att jag verkligen förstod. Jag drog paralleller mellan Jenny och Samuel, men att hans död var lättare att hantera eftersom han inte valde att dö för mig och bara mig. Och att kanske jag projicerade min sorg över Samuel på Jenny, men att jag nog skulle ha tagit lika hårt att bli lämnad ändå. Precis så beskrev Emma sitt ex. Det kändes som att han hade dött och hon inte fått någon begravning. Hon förstod precis desperationen det måste ha orsakat. Jag skrev väldigt långt och ingående om mig själv och mina känslor och bad om ursäkt för att jag var så egocentrisk. Jag var nog bättre på att ställa frågor IRL. Emma skrev att nej då, det är skönt att slippa ibland. På Tinder och dylikt måste man alltid intressera sig så mycket för den andra. Men här erbjöd hon en nödvändig paus. Hon tyckte dessutom hon hade gjort likadant. Skrev om sina våndor utan frågor om mina. Men att det var en bra dynamik eftersom jag besvarade hennes oställda frågor. På fredagens förmiddag var jag och kollade på ett rum i Vasastan. Jag borde ha varit eld och lågor över det. Så himla centralt. Billigare hyra än rummet jag kollat på i Bagarmossen några veckor tidigare. Och bara en person att samsas med istället för två som det hade varit där. Men jag var exalterad över andra saker. På morgonen hade Mikaela äntligen svarat. Jag hade skrivit lite mer än så till henne, men jag hade sedan länge givit upp allt hopp om att det skulle hända. Hon skrev att det hade varit så mycket med allt och att hon inte hade orkat med mig. Men nu kände hon sig lite mer grundad. Jag hade mina aningar om vad det kunde tänkas handla om. Frågade hur hon mådde, om hon hade lust att gå in på större detalj. Hon föreslog att vi kanske kunde ses när hon tar en lunch istället. Tack gärna. Det blev ett intressant samtal. Det var någonting med det där, att vi var nyktra tror jag som... Ja, kemi, det var en speciell kemi som liksom var lite annorlunda än... Ja, då hade jag hennes kille och... Det var ju speciella omständigheter då, men... Ja, en speciell kemi. Vi pratade inte i mun på varandra. Ingen av oss var så pass ivrig liksom. Lite längre pauser här och där. Men för det mesta kom hon in på något och pratade om sina känslor och tankar kring det ett par minuter. Nästan oavbrutet. Jag lapade upp allt och svarade i en lika lång utläggning. Svårt att få någon uppfattning om hur väl vi passade ihop. Men två saker visste jag. Hon såg lite speciell ut. Men jag var ändå väldigt attraherad av henne. Och det kändes som att vi stod på en liknande känslomässig grund. Även om våra erfarenheter specifikt skilde sig åt. Hon var svår att läsa av. Jag höll utkik efter dolda sociala signaler. Såsom att ta på sitt hår mycket och andra saker som tydde på attraktion. Förvisso var det ingen konst jag instinktivt behärskade. Men jag hade ju läst mig till den en hel del. Hon tog inte på sitt hår mer än normalt. Men hennes frisyr var av det kortare slaget så det är inte så mycket att rätta till liksom. Inte heller hade hon överdriven ögonkontakt. Men hon kändes inte som en som hade så mycket ögonkontakt överlag. Hon skrattade en hel del men det var nervösa fnitter. När jag såg på henne såg jag en ängslig och småautistisk tonåring i en vuxen kvinnas kropp. En förvrängd spegling av mig själv. Det var som jag hade tänkt. De hade gjort slut. Hon var i återhämtningsfasen nu. De hade varit tillsammans i 1,5 år och sådana förhållandevis korta förhållanden hade hon betat av ett hyfsat antal. Så hon visste att hon kunde ta sig igenom det och komma över honom till slut. Även om det just nu var väldigt tungt. Hon ville fortfarande ha hans bekräftelse och kände sig värdelös utan dem. Känn inte så. Han var ju en jävla röv. Jag ångrade mig direkt. Känn inte så. Vilken meningslös uppmaning. Ja, jo, han är väl det. Tyst en stund. Hon sa att hon i alla fall anstiftat ett embargo mot att skriva till honom. Det lät bra. Vi satt totalt i 1 timme och 45 minuter och pratade. Efter timmen hade passerat frågade jag om hon inte skulle tillbaka till jobbet. Är det ditt sätt att säga att du vill att jag ska gå? Nej, inte alls. Jag var bara orolig och ville inte att du skulle missa något på grund av mig. Hon sa att det var lugnt. Hon var frilansare och satte sina egna arbetstider. Jag noterade när vi tog farväl, ingen kram, bara hej då, att hon inte hade ätit något. Men jag avstod från att kommentera det. Det kanske hade någon koppling till uppbrottet. Hon var väldigt smal som det var, men dålig självförtroende och så vidare. Ja, det kunde vara känsligt. Och jag ville inte väcka något som fick henne att må dåligt nu, när det ändå verkade vara någorlunda okej. Jag hade inte heller tagit något annat än kaffe och 2 påtår. Det som jag egentligen hade sett fram emot med dagen skulle ha svårt att tävla. Jag var helt golvad av det spontana mötet. Tog mig hem. Jag drack en massa vatten och försökte sova en stund. Jag hade ont i huvudet av allt kaffe. Känslan av att ligga själv i rummet på Skånegatan är svår att beskriva. Jag var mitt i smeten. Det var här allt hände, men hittills hade jag varit fast i intermezzot. Först nu hade filmen kommit igång igen. Here in this world where
Everything happens, none of it happens to me. I like to think I could outstand temptation, but I give no guarantee. Three devils, they're devils, haunt devils, summoned devils. Come devils, they're devils, be mine, be mine, be mine, be mine, be mine, be mine, come by, be mine, lover.
Fortfarande spår av enslighet. Men det kändes samtidigt pirrigt och som att mitt liv hade en riktning. Jag stod inte bara och stampade på samma punkt. Och mysigt på något sätt. Jag höll mig för mig själv för att ladda batterierna. Det var något som skulle hända. Något som väntade. Skulle ut på en stor resa. Men just nu var det ingen brådska. Jag var i Lothlorien. Jag saknar den känslan. Mer brådska var det när tiden hade passerat några timmar. Jag skyndade mig genom fängelseduschen. Fort in, fort ut, snabbtork, på med en fin skjorta och så ut i vintermörkret. Båda mobilerna med. Emma satt redan vid ett bord på karmen. En kort kram. Hon läppjade på en Brooklyn Lager. Verkade vara en lyxlirare. Eller åtminstone en som prioriterade smaken högt. En vuxen alkoholkonsument. Jag mådde inte så bra. Det var det där jävla kaffet som hade utlöst en mildare magkatarr. Jag frågade om hur det gick med komikern F. Hon visade upp deras WhatsApp-konversation. Är det någon som använder det? Alla Emmas kompisar, berättade hon. Fast hon berättade också att alla hennes kompisar hade stenkoll på vem Malcolm Chiune var, så de var kanske inget representativt urval. I och för sig, hon bodde vanligtvis i England och jag minns tillbaka till språkresan i Brighton där alla hade frågat varandra om WhatsApp. Men det var ju bara finnar och italienare typ. Ja. Jag kollade på skärmen när man visade upp. Hon hade skrivit för några dagar sedan, men komikern hade inte svarat. Det var så konstigt att det var han som avvisade henne. Hon var ju ett riktigt kap, medan han var en liten Östersjöströmming. Hur hade kvällen slutat efter att ni lämnade min lägenhet? De hade åkt hem till honom, typ Hägersten någonstans. Hånglat en massa mer och sovit i samma säng. Men inte legat. Skönt, tänkte jag. Men sa inget. Hon klagade lite över hur svårt det var att hitta någon. Visade sin Tinder-profil. Den såg väldigt bra ut. Hon satt lutad över ett bord och tecknade. Inte världens mest smickrande vinkel kanske, men hon gjorde det med en sån glöd och iver att man inte kunde bli annat än attraherad. Jag drog en chansning och sa att jag i alla fall hade swipat höger. Tack, svarade hon och log mig ända in i ögonen. Men det var inte det som var problemet. Hon fick bra med matchningar, men 99% var totala stolpskott. Som hon så snärtigt uttryckte det, man hör ju på deras bilder att hon lyssnar på Filip och Fredrik. Jag visade min egen profil. Jag hade motsatt problematik. Matchade nästan aldrig med någon, men när jag väl gjorde det verkade det ofta vara någon helt fantastisk. För fantastisk för att ens besvara mina meddelanden. Där var jag väl en del av de 99% för den andra. Emma fann inget att klaga på i presentationstexten. Den var välkomponerad och sa mycket om min personlighet. Men bilderna var inte så bra, tyckte hon. Nähä, tack så mycket. Vänta, jag kan ta en bild av dig nu. Sagt och gjort. Jag tog mig en titt och sa att jag var ful. Va? Nej, speciellt den här blev jättebra ju. Jag visste att hon ljög. För det där var ett ansikte bara en mor kan älska. Vad menar du? Hon sa inte att du var fin. Hon sa att bilden blev bra. En krokitecknare kan bli jättenöjd med sin avbildning utan att tycka att den fläskiga gamla gubbkroppen är vacker. Hon fångade dig som du såg ut i hennes ögon den där kvällen, det klockslaget. Jo, det har du väl rätt i. Vidare i berättandet. Apropå kärlek och sånt hade Emma börjat lyssna på podden. Det gladde mig mycket och förvånade mig lite när hon berättade att hon lyssnade i bakvänd ordning. Hon kom inte med en tillfredsställande förklaring mer än att hon hade börjat med sista avsnittet och på den vägen gick det. Så kan man väl också göra, antar jag. Magen var fortsatt orolig. Det berodde inte bara på kaffet utan även den excentriska dieten jag hade odlat de senaste veckorna. Det där att jag uteslutande åt mackor med jordnötssmör till frukost, lunch och middag. Jag hade tänkt ta upp det under poddinspelningen. Eller så gjorde jag det. Jag minns inte riktigt. Och tänkte göra en referens till hur David Bowie levde när han spelade in Station to Station. Enligt legenden uteslutande på paprika, mjölk och kokain. Men det var väl pärlor för svin att prata Bowie med Gärdenfors. Jag blev i alla fall bara trött och fick magvärk, så det fick bli ett tidigt avslut efter andra ölen. Vi gick tillsammans till min lägenhet. Hon reagerade på min klädsel. Blev det inte kallt utan mössa, vantar och halsduk? Och vinterskor? Nja, sa jag. Jag klarar mig. Öronen värmer jag med mina hörlurar. Inte just nu såklart, för du är ju här. Händerna har jag fickor till. På jobbet har vi vantar, men jag är sällan ute särskilt länge i det civila. Bara för att gå till Willys eller Systemet typ. Halsen min är känslig. Jag blir djupt obekväm av att ha någonting virat runt den. Och skorna, det handlar bara om sparsamhet. Hon skrattade till, sa okej och gav mig en kort kram. Hon skulle vidare en bit för att ta en buss. Jag sa att vi får höra som att ses igen innan du åker tillbaka till London. Emma låg varmt och sa, ja, det får vi göra. Hon vinkade och vände sig om för att gå. Jag stod kvar en stund och såg hur hon minskade i storlek. Den där utstyrseln passade henne verkligen inte. Vita vinterkläder och en tofsluva. Jag fick medge att jag kände mig en smula underväldigad. På den sena hösten hade det här mötet varit något att skriva till släkt och vänner om. Men idag var en speciell dag. Det anspråkslösa, spontana kaffedrickandet med Mikaela hade sopat banan med det planerade ölandet. Jag visste inte vad något av det här skulle leda till. Vägarna låg vidöppna. Frågan var bara vilken väg jag skulle utforska först. Meddelanden i urval. Vad tidigt du går upp, kvinna. Trodde du också var ledig idag? Är du morgonmänniska? Jag är en morgonmänniska av rang. Igår vaknade jag 4. Men går och lägger mig tidigt också. Det är en ond cirkel. Om jag inte anstränger mig sover jag vid 21. Jag skrev något om att jag ville skaffa råttor. Hon svarade att hon ville skaffa en hamster och han skulle heta Mozart. Eller hon, hen, såklart, rättade hon. Jag svarade att ja, genusperspektivet måste in, speciellt när det kommer till husdjur. Det privata är politiskt, kamrat. Skönt att du fattar, svarade hon. Vore synd om du könade dina ofödda råttor. Efter ölandet skrev jag att jag hade haft det trevligt och så skickade jag några låtar av Björns vänner som jag hade nämnt. Emma skrev att hon gärna tar en öl till vid tillfälle. Jag gick upp tidigt på onsdagen därpå. Tidigt för att vara en ledig dag. I vanliga fall kunde jag sova till 22:30 typ, men nu hade jag en tid att passa. Upp vid 8, långsamt ta mig till duschen, borsta tänderna. Och så tog jag 2 kapslar Fenibut för att känna mig extra pirrig. På vägen till Il Café såg jag någon som satt hukande mot en vägg och rökte. Om jag inte misstog mig var det Rick, det vill säga Michaelas ex. Ett järtecken, det var ett järtecken. Jag gick raskt förbi och låtsades inte om honom. Inte som att han skulle komma ihåg mig i alla fall. Emma satt och väntade med sin laptop och drack te ur en stor kopp. Fan, varför köpte jag kaffe? Klart hon drack te. Hon föredrog säkert katter framför hundar också. Hon satt och jobbade, vilket just nu innebar att rätta prov, då att undervisa var en stor del av doktorandtjänsten. Jag frågade henne om hennes familj. Båda föräldrarna kom från Irland. Hela jag stannade upp när jag med full inlevelse och eftertryck uttryckte hur jävla coolt det var. Så att jag brände mig lite när jag höll om den varma kaffekoppen en halv sekund för länge. Jag frågade genast om hon kunde någon iriska. Hon svarade med något jag inte fattade. Sen förtydligade hon på svenska. Hon kunde förstå och göra sig förstådd på en basal nivå, men verkligen inget mer än så. Mycket mer än vad jag kunde. Det enda jag mindes från när jag som 14-åring försökte lära mig språket var att kyckling hette Sishin. Det visade sig dessutom att Emma under en period hade suttit i styrelsen för förbundet Unga Forskare. Va? Visste inte att du var intresserad av sånt. Jo då, hon hade en kandidat i kemi. Hon blev mycket road när jag berättade om gången då jag var med som styrelsekandidat i ett kuppförsök i Unga Forskare. Hon var tydligen mycket mer mångfacetterad än jag trodde. Och jag blev gång på gång imponerad av det hon berättade om sig själv. Det var hennes ex som hade dragit ner henne i fördärvet, fått henne att byta studieinriktning och flytta till Göteborg. Han lät som en intressant figur och det var uppenbart att Emma fortfarande såg upp till honom som ett eftersträvansvärt ideal, även om hennes ord fläckvis gav ifrån sig färgstänk av hjärtesorg 1,5 år efter uppbrottet. Jag ville tro att jag visste hur hon kände. Längre tid än så hade passerat sedan Jenny och vi hade inte ens varit tillsammans. Så på det stora hela egentligen långt ifrån Emmas situation. Ett par i 10 år och förlovade. Vi tog en kort promenad. Emma skulle iväg för att träffa en kompis men jag fortsatte vandra runt planlöst för mig själv en stund. Köpte något litet fikabröd och slog mig ner inne i skrapan i väntan på Michaela som jag också skulle ta en kaffe med. Vi gick runt och kollade in i olika kaféer på Götgatan, men det var lite väl mycket folk på de flesta. Till slut hittade vi ett. Michaela verkade mer trygg och bekväm den här gången. Lika trevligt och intresseväckande som förra gången, och lika ont i huvudet efteråt. Jag drogs åt olika håll, men kände att det fanns en logik i det. Jag snittade på att träffa en ny person varje år. Nu hade det kommit 2 samtidigt för att kompensera förra årets brist. Meddelanden i urval. Lovelen. Jag blev nyss utsatt för en konstig grej. För en månad sedan gjorde jag en annons i en Facebookgrupp där jag sökte bostad. Fick lite olika meddelanden men svarade inte på något då jag hittade annat. Men idag gick jag in i meddelandeförfrågningarna och kollade. Och en person hade undrat vad det var för dåliga erfarenheter jag hade av att hyra svart. Jag hade nämnt detta i annonsen. Så jag svarade att jag hade blivit utslängd och tvungen att flytta på 3 dagar. Vilket är surt. Men att man har ett vapen. Man kan tjalla till hyresvärden att personen hyrt ut svart till en. Och den personen kan därför bli av med lägenheten. Då skrev han att det låter inte så bra, för då kan den personen hämnas. Man måste vara försiktig. Vet inte vad den personen är kapabel att göra. Helt plötsligt kan ens kropp hamna i en stor svart sopsäck. Jag orkade inte bråka. Det konstiga är att han därefter blockerade mig på Facebook och Messenger. Jag kanske övertolkar, men det blev lite obehagligt. Som att det var något slags hot och att han typ kände personen jag hade hyrt av. Säkert bara nojig inbildning, men ändå. Konstigt att han blockerade mig efter att ha skrivit det. Emma svarade att det där var fruktansvärt obehagligt. Du gjorde rätt som inte fortsatte bråka. Nästa gång ska du nog sluta svara redan när det börjar kännas skumt. Jag och Emma hade suttit och skrivit med varandra för att schemalägga nästa träff. Hon kunde inte träffas imorgon fredag, för då hade hon redan planer. Likaså lördagen då hon skulle hem till föräldrarnas stuga på Munsö. Det får väl bli nästa vecka då. Jag tog mig igenom arbetsdagen på vanligt vis. När jag kom tillbaka till kontoret skyndade jag mig igenom efterarbetet, för Emma hade fått feeling och satt nu på karmen och ville att jag skulle komma. Klockan var 7:15 när jag åkte iväg från jobbet. Jag var trött efter 10,5 timmars jobb. Men inte för trött för att träffa Emma. Inte jag. Aldrig någonsin. Hon hade på sig en röd klänning som verkligen var smickrande. Utan att vara avslöjande. Hon var en modest kvinna och det var lite småkyligt. Jag passade på att ge henne en komplimang. Även en för hennes hår. Hon hade släppt ut det istället för att ha flätor och det passade henne 1000 gånger bättre. Hon blev glad och frågade om jag ville smaka hennes öl. Jag frågade vad den kostade, för den var väldigt god. När bartenden kom till bordet beställde jag en likadan, en Brooklyn Lager. Det hade varit en lång dag. Jag hade tjänat ihop tillräckligt för att kunna unna mig det. Jag pratade en del om Robert och kom på mig själv med att önska att han var där med oss. Det hade blivit som första gången på Carmen, när jag var där med Robert och Jenny. Inte exakt likadant såklart, för jag var inte romantiskt eller sexuellt involverad med Emma. Men Emma verkade vara en lika fantastisk person som Jenny och som Robert. Och som jag hade velat med henne ville jag nu att han skulle få träffa Emma och hon honom. Emma hade lyssnat färdigt på en modern rocklåt och reflekterat över relationer med stora åldersskillnader. Hon hade en skotsk kompis som hette Catherine och som nu dejtade en 10 år yngre man. Det verkade inte gå jättebra. Nej, svarade jag, så kan det ju vara. Men det är ju ganska vanligt att det inte går bra även när folk är lika gamla. Jag menar, vi kommer ju bra överens, eller hur? Nu vet jag inte hur gammal du är exakt, men du är väl minst 10 år äldre. Jo, förvisso. Precis. Det behöver ju inte handla om det. Det är lika dumt att anta att man skulle ha så mycket mer gemensamt med någon i samma ålder som någon från samma plats. Visst, det finns ju vissa ytliga erfarenheter jag delar med lantisarna jag växte upp jämte. Och möjligen vissa kulturella referensramar som överensstämmer, men även det kan vara flytande. Jag tror till exempel att vi har fler gemensamma referenser än någon godtycklig som råkar vara född samma år som mig. Hon svarade att jo, såklart behöver det inte handla om det. Jag undrade om hon hade uppfattat det jag sa mellan raderna. Emma berättade att Katrin alltid hade problem med det där, med relationer alltså. Och att det snarare handlade om hur neurotisk hon var. Emma störde sig lite på att hon nästan varje dag fick meddelanden där Katrin undrade hur hon skulle tolka ett ord, en handling, ett sms. Det kunde väl inte Emma veta. Jag höll tyst om hur mycket jag relaterade till Katrin. Meddelanden i urval. Jag kan inte understryka nog hur snyggt det blev med ditt hår förresten. Du passar verkligen i den frisyren. Åh, du är så snäll. Tack. Jag säger bara sanningen, / gör bara mitt jobb, / annan floskel. Du gör ett utmärkt jobb. På lördagen kom mitt avsnitt av Arkivsamtal. Jag lyssnade så fort jag hade vaknat på både det vanliga avsnittet och bonusen till Patreon, trots att jag blev generad av att höra mig själv på band. Det blev nog bra. Jag satt med Elias i hans bil och han hade tydligen slutat att lyssna vid avsnittet om Manchesterresan. Jag undrade varför och han sa att det hade känts fel bara. Tydligen hade vår gemensamma kompis i Norrköping lyssnat också, vilket jag tyckte var konstigt. Han hade ju kunnat höra av sig och säga någonting. Undrar hur många andra jag kände som hade lyssnat utan att ge sig till känna. Vi var på väg till Enhörna. Elias hade köpt en ny leksak, en drönare. En ordentlig sån som kostade typ 10 lax. Och då kunde vi inte vara i stan. Det var ett noga regelverk om radier från flygplatser och allt för tätt befolkade ytor. Jag fick tag på min pappa bara 10 minuter innan vi kom fram. Så det blev i mångt och mycket ett överraskningsbesök. Det bjöds på kaffe och bröd, men vi gick ut och satte igång direkt efter. Gränserna för hur långt man kunde flyga den sattes på prov. Rätt så jävla långt visade det sig. Man såg bort till vattnet tydligt. Vi tog främst en massa bilder på huset från olika vinklar för att sen kunna göra en 3D-modell. Pappa blev imponerad och ville att vi skulle skicka några av bilderna så att han kunde visa den för grannen också. Det blir ju ett närliggande flygfotografi och det är inte så många som har sett sitt hus från en sån vinkel eller ett sånt perspektiv liksom. Innan solen gick ner passade jag på att åka hem till Elias också, hans barndomshem. Men då var jag inte lika närvarande. Dels frös jag om händerna och dels pennfäktades jag med en medlem av Arkivsamtal eftersnacksgruppen som skrev en massa dissiga och små elaka saker om mig i ett kommentarsfält. Jag blev sårad, så lätt och förrättad som jag var, och skrev att han var en jävla fitta. Han reagerade typ, va? Kan du inte ta ett skämt eller? Precis som en jävla fitta kan tänkas reagera. Även om det hade varit ett skämt fanns det en allvarlig botten i att han ogillade mig och en av mina andra kompisar i gruppen av en helt orelaterad anledning. Jag ogillade honom också så det blev en block. Jag vände mig inte till Elias för känslomässigt stöd. Det hade bara känts pinsamt. Inte heller någon familjemedlem av samma orsak. Nej, den jag gick till var den som låg närmast i hans. Den jag där och då kände mig mest nära. Nämligen Emma. Meddelanden i urval. Jag skickade en bild på morgonen med texten nyvaken. Emma reagerade med hjärtögon-emojin och skrev söt bild. Hon skickade en bild där hon satt och drack te i sin pyjamas. Brukar du alltså sova i pyjamas? Jag har typ alltid sovit i kalsonger och t-shirt bara. Ett tag sov jag helt naken, men det slutade jag med när jag blev inneboende hos folk. Hon skrev att hon sov med pyjamas när hon var själv, men med någon annan blev det för varmt. Några timmar senare skrev hon: vill förresten bara säga att jag är så glad att vi träffades. Det visade sig att Emma hade en gemensam idol med Robert, nämligen Lena Andersson. Hon skrev att hon var så nära att sätta upp affischer på henne på väggen som man kunde vara utan att göra det. Jag är faktiskt inte särskilt insatt, skrev jag. Har inte ens läst egenmäktigt förfarande. Sen skrev jag: nu är jag jobbig och skickar ännu en låt. Eller det är samma låt, bara att jag vidareutvecklat den. Jag är faktiskt rätt nöjd med texten. Finns det någon rätt i att man kämpar på så gott man kan och ändå går det av minsta lilla strå och ryggar som knäcks. Jag är ingen kamel, du har sett fel. Emma besvarade mitt ursäktande tonläge så här: 1. Du är inte jobbig. Tycker du det är jobbigt om någon skickar låtar till dig? 2. Texten fungerar verkligen utan musik också. Det vore en bra novell om den vore längre. Jag skulle köpa och läsa den. 3. När skrev du den? Jag svarade. Jag har nött ner många vänskaper genom att tipsa om en massa musik hela tiden. Många uppfattar det som jobbigt eftersom det kommer med en förväntan att personen ska lyssna på låten. När man inte orkar eller kan omedelbart blir det något man skjuter upp och får lite skuldkänslor över att man inte gjort. Tack. Jag skrev den för en timme sen typ. Och så skickade hon en YouTube-länk till en låt hon hade gjort som hette Lördag eftermiddag, apropå att det var just lördag eftermiddag. Videon var på lite grönområden och vägar i London och låten var improviserad på någon liten charmigt billig synt. Hur gullig som helst, men man vill ju höra din röst. Sångerska är jag minst av allt, svarade hon. På måndagen fick jag en väldans lust att läsa en bok när jag åkte hem från livsstilsmottagningen. Det var Sexual Persona av Camille Paglia. En kontroversiell bok av en kontroversiell kvinna. Det var väl där lockelsen kom ifrån. Ett riktigt mastodontverk på nästan 1000 sidor om konst- och kulturhistorien. Art, Life and Decadence. Finn var inne när jag kom hem och vi pratade en stund. Han tyckte också att den lät intressant. Emma föreslog ett café. Eller snarare, hon undrade om jag hade något förslag. Varpå jag skrev att jag typ aldrig hade varit på ett café innan de senaste turerna. Och hon blev förskräckt. Det var dock ett café jag hade sentimentala band till. Och som jag inte hade vetat fram till nu. Låg bara några meter från där jag bodde, på andra sidan gatan. Blå Lotus, där Amanda hade varit mitt livs första dejt. Klockan var strax efter 2, och när vi steg ner kände jag igen mig, fast inte helt. Det var bara 2,5 år sedan, men det kändes som längre. Eller så hade de kanske ändrat något i inredningen. Emma beställde först och tog mitt tips om chai latte. Jag tog en likadan, med havremjölk också. Och så en bit kladdkaka som inte var helt vegansk, då jag prompt ville ha grädde. Emma hade inte alltid varit vegan, det var väl sedan gymnasiet ungefär, då hon var någon slags djurrättsaktivist. Hon var en motsägelsefull kvinna, på så sätt att hon slog hål på många fördomar man hade om sådana som henne. Som då att hon var vegan och väldigt konst- och kulturintresserad. Man kunde tro att i hennes värld var allt kronor och ören, med tanke på hennes politiska åsikter. Men så var det verkligen inte. När jag tog upp feministen jag hade varit på dejt med och ställde mig frågande till varför hon överhuvudtaget dejtade män, svarade Emma med att referera till en intervju med Gudrun Schyman där hon hade fått samma fråga. Alltså det var klart att jag förstod att man inte kan styra på vad man tänder på och att man inte ska behöva ge upp relationer och sex bara för att man är kvinnorättskämpe. Men det var inte alls det svar jag hade väntat mig. Emma hade lika gärna kunnat vara en sån som föraktade Schyman och allt hon stod för. Hon berättade om en kollega som verkade vara förälskad i henne och hur jobbigt hon tyckte att det var. Hur jobbig och dramatisk han var. Hon hade inte bett om något och var inte heller skyldig honom någonting. Jag biktade om de gånger jag själv hade varit en sån entitled nice guy och braskade lite om att jag såklart skämdes och nu för tiden gjorde mitt bästa för att inte vara en sån. Jag förstod hur jobbigt det måste vara. Samtidigt förstod jag Emmas kollega, för i grund och botten var jag fortfarande likadan. Och just Emma hade en alldeles särskild dragningskraft. En extra stark lampa som vi små nattfjärilar sökte oss till i nattens mörker. Solen hade gått ner. Innan vi kramades hejdå kom jag med ett förslag. Att vi skulle ses hemma hos någon av oss och dricka vin. Och turas om att spela upp låtar för varandra. Eftersom det var den bästa umgängesformen när man lärde känna någon. Hon svarade att hon var osäker på om det fanns någon ledig kväll innan hon åkte tillbaka till London. Men kanske. Om inte nu så fick det bli av nästa gång hon var i Stockholm. Det lovade hon. Bra. Hade hon förstått? Jag visste mycket väl vad jag ville att en sån kväll skulle leda till. I knew the drill. Gjorde hon det också så var hon kanske mottaglig för sånt. Om inte, då skulle det väl sluta som med hennes kollega. Ja, nej för fan, det tänkte jag inte låta hända. Jag skulle inte bli sån igen. Vi sågs igen på torsdagen. På Il Café igen. Hon skulle flyga tillbaka dagen efter och på kvällen äta på restaurang med sina föräldrar. Det var kul att ses, men det kändes också dystert. Emma berättade att hon hade varit på två dejter med en man, 35 år, dataingenjör, välavlönad. Fast han var inte intresserad av något långdistans, så där sattes det punkt för den romansen. Jag sa att även om det är trist att vi inte kommer se varandra på ett tag, är det kanske ändå det bästa för vår relations fortlevnad att du kommer vara i ett annat land. För jag känner mig själv. Det var som med Alexandra, exakt likadant nu igen. Jag känner mig själv och jag vet att jag skulle bli kär i dig om vi fortsatte ses regelbundet. Och jag vill inte förlora dig. Emma svarade att vad fan, känslor kommer väl och går. Hon såg inte varför det skulle betyda att säga upp kontakten nödvändigtvis. Om jag inte skulle bli jättejobbig. Nej, nej, det lovar jag att inte bli. Bra, svarade hon. Och såg mig i ögonen med ett lekfullt flin. Då kommer du inte bli av med mig i första taget. Hon satt i några minuter i telefon för att dubbelkolla restaurangbokningen. Sen behövde hon gå. Vi stod utanför vid ett vägskäl. Och jag var lite nere igen. Jag kollade ner i marken. Skrattade till lite och sa att jag kommer sakna dig så mycket bara. Då får det bli en extra lång kram. Så har du något att komma ihåg mig fram till nästa gång. Och så famnade vi om varandra. Och höll kvar i 10 sekunder. Jag försökte frigöra mig för att inte göra henne obekväm. Men då drog hon mig tillbaka. Och kramade bara ännu hårdare i några sekunder. Hej då Emma. Vi hörs och ses så småningom. Ja, det gör vi Love. Hej då, ha det bra.
Och på en krog stod en pojke och log åt en kvinna utan namn. Och så tände det till mellan dem som om tiden stod still utifrån. Bara tankar på varann. Det kan tänkas att minnen förvrängs till förmån för de dörrar som stängs. Sadnos, du är alltid lik, för du är en arkitekt.
förslag till er alla ber jag att ni sticker till en krog. Inte alla har turen som han, men en sång kan ju glädja.